Då var det dags återigen att presentera Inte rasismen podcast, en podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi samt närliggande rörelser och ibland Henrik Johanssons hund. Mitt namn är Magnus Esse Bengtsson och på länk från Umeå, Kristoffer Gummesson.
Tjena Magnus. När har vi diskuterat Henrik Johanssons hund?
Jag tror inte vi diskuterade hunden, vi kanske mer kommenterade hunden någon gång när Henrik var med.
Var det inte första avsnittet i den här podden då Henrik var med via Skype och började mata sin hund?
Exakt, det stämmer mycket väl. Det var en lyssnare som påminner oss om att det är så här, vi borde öppna varje poddavsnitt för att inte riskera kritik från eventuella samhällsdebattörer. Mm. Som kan bli förnärmade av att du nämner deras namn.
Ja.
Du nämner deras namn.
Mm.
Men i det här fallet så handlar det, precis som du säger, om att Henrik matade sin hund. Och då hörde man hur det rasslade till i hundmatskålen i bakgrunden. Mitt under inspelningen när alla andra satt och pratade.
Men hur skulle libertarianska samhällsdebattörer inte ta åt sig bara för att vi nämner i början att vi kan prata om Henrik Johanssons hund?
Jo, men då förstår man att vi går out of the box ibland.
Ja, fast det är bara att vi gör boxen större, en liten bit större med Henrik Johanssons hund. Och jag tror inte de identifierar sig som Henrik Johanssons hund.
Nej.
Det finns en lucka i det resonemanget, kan jag tycka. Ja. Om det, vi nämnde ju Alexander Bard i ganska hårda ordalag förra veckan. Eller jag gjorde väl det. Har det hänt något på Twitter?
Jag håller inte på. Jag vet faktiskt inte. Jag har ju sagt det att jag är inget superfan av att vara på Twitter. Jag brukar dock hålla mig uppdaterad ibland med Twitter. Det är ju väldigt trevligt på det sättet att man hela tiden får realtidsnyheter. Det kan vara bra. Men jag försöker undvika i största mån att tillbringa allt för mycket tid där.
Ja, jag hade halvt förväntat mig att jag återigen skulle vara petad från den här podcasten den här veckan för att du och Henrik ska reda ut någon beef med Alexander Bard som jag råkar dragit igång. Jag har inte fått något sånt samtal, så jag får väl utgå ifrån att vi är på goda termer med Alexander Bard fortfarande.
Men senast så var det ju så att den här libertarianska personen började skrika på Twitter. Och det har inte skett.
Aron Flam, menar du?
Ja.
Du tänker inte ens nämna hans namn.
Jo, det kan jag väl göra.
Det som Aron Flam brukar kalla för Voldemort-effekten.
Ja, precis. Nej, men det återstår att säga. Ni som lyssnar kan väl uppmärksamma att en person som heter Kristoffer Gummesson har pratat om Alexander Bard. Men ni behöver inte nämna att det är i den här podden. Så kanske vi undviker att jag behöver sitta igen och försvara det du säger.
Men varför ska de nämna det överhuvudtaget? Tanken är att vi ska få uppmärksamhet i den här podden.
Jag tänker att du ska bli jagad den här gången.
Men jag har ju inte Twitter. Det går inte då. Det är bara på Twitter det jagas.
Sant.
Du måste ut och kriga i den där världen så vi kan få någon slags uppmärksamhet för den här podden från kränkta kändisar.
Hur blev det så att jag måste ut och kriga i den världen?
Ja, men vi delar ju på ansvaret här. Jag kommer med förelämpningen och du ställer upp. Vi måste ju dela på arbetsbördan.
Mm. Vi har även fått mail angående det här med straff. Att utdöma straff mot oss själva. Så kallad självspäkning.
Just det, vi har ju dragit igång en relansering av Inte rasismen podcast och vi kommer komma ut en gång i veckan fram till valet. Vi kommer komma ut varje onsdag och om vi då skulle vara en dag sen.
när kom det här kriteriet?
Vilket kriterie?
Var det så du sa? Om vi är en dag sen?
Ja.
Okej. Okay, ja.
Vad tänkte du?
Ja, jag tror att vi var sen bara.
Ja.
Men ökade på två dagar?
Jaha, nej, det tror jag, det ska jag inte. Nej, det tror jag inte. Utan, nej, men jag menar bara att podden ska ut senast onsdag klockan 00.00, annars så kommer vi att bestraffa oss själva på något sätt. Och det var det vi hade fått förslag på i mejl.
Bland förslagen så fanns det att vi skulle, just det, vi var tvungna att donera pengar till Granskning Sverige. Vilket för övrigt måste bli ett problem nu ändå. Eller tar de fortfarande emot pengar? Det har ju varit en väldigt stor grej de senaste veckorna över att både DN och Expressen har anmält Granskning Sverige på YouTube för upphovsrättsintrång på material, och YouTube har svarat med att stänga ner Granskning Sverige.
Alltså de har ju stängt ner deras YouTube-kanal, men de har väl fortfarande, eller de finns ju på andra plattformar fortfarande.
Ja, precis. Ja, de finns på andra plattformar, och så det kanske går att donera fortfarande. Det kan ju vara så att man skulle ju kunna straffa oss med att vi blir tvungna att genom våran kanal föra fram Granskning Sverige.
Oj, oj, oj. Där vet jag inte hur jag vill hamna. Det är lite väl
hårt.
Jag tänkte att det skulle vara något som jag sa förra veckan, att visuellt jag uppmanar lyssnarna att tänka fear factor, inte nazipropaganda.
Ett annat alternativ som fördes fram, det var att vi skulle vara tvungna att gå in och lära ut källkritik i kommentatorsfältet på Politiskt Inkorrekt.
Samhällsnytt?
Jag tolkar det som Politiskt Inkorrekt. Jag har ju någon, det är ju en Facebook-sida nu för tiden.
Ja, okej.
Och det är ju ett straff på riktigt.
Ja, vilket jävla öde.
Ja, och jag hatar ju verkligen alltså kommentatorsfältsrytteri nu för tiden. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag har inte tid. Så att vi kan väl säga så här, att om det kommer vara det straffet vi får, då kan man ju inte räkna med att vi kommer få ut en podd nästkommande vecka heller.
Det är i och för sig en ganska rolig idé, alltså att göra det som ett slags experiment, kan jag tycka.
Vadå, för vår mentala hälsa, typ?
Ja, men se hur det går. Om man ger sig in där och så försöker man att vara så pedagogiskt som det någonsin går, så att människor kommer att reagera. Vi skulle kunna göra det och sen rapportera om det i nästa avsnitt.
Ja, nu, go nuts.
Ja, då bestämmer vi det.
Men vadå, vi kommer ju komma ut med i tid.
Ja, men utifall vi inte skulle komma ut i tid.
Okej. Ja, men det är fair. Vi kan ha det som en första grej. Det är
korrekt att lära ut källkritik.
Ja, som en första grej. Jag, så här, och ska jag vara fair, jag är inte så villig att ge Granskning Sverige mina pengar. Mest för att jag inte har några.
Nej, jag är inte så villig att ge dem vår plattform heller.
Det var inte det som föreslogs.
Nej, i och för sig.
Men däremot, absolut. Men då kan vi ha det som en första grej då. Att vi lovar att om vi är försenade med den här podcasten, så kommer vi gå in i Politiskt Inkorrekt kommentatorsfält och lära ut källkritik.
Yes.
Ja, tills det kommer mer förslag.
Ja, precis. Det här kan ju komma att ändras om vi får in ett förslag som är mer visuellt, som man kan filma.
Något specifikt du vill prata om?
Sverigedemokraterna håller sin valkonferens den 16 till 18 mars, alltså nu till helgen.
Mm-hmm.
Och det är ganska intressant, för vi har ju pratat om det förut, att de här stora namnen, Kent Ekeroth och Micke Jansson och Jonas Åkerlund och andra, har ju petats från valberedningens riksdagslista. Nu har det kommit fram, det var Sverigedemokraterna i Västerbotten, tror jag, som la in en alternativ riksdagslista där de framförde en rad ändringsförslag, och där kommer Kent Ekeroths namn att ingå.
Det var spännande.
Och jag tror att det var 4 namn som skilde deras lista från den som valberedningen lade fram, och det är Kent Ekeroth då på plats nummer 32, det är också Micke Jansson, Fredrik Eriksson och Kalle Johansson. Så de två mest intressanta där är ju Micke Jansson och Kent Ekeroth, förstås.
Ja, det när du säger det här kommer ju bli väldigt spännande, och jag antar att vi lovar att återkomma med...
Ja, alltså grejen är att det tycks vara så att det är många som har tagit för givet nästan att Kent Ekeroth petas från riksdagen och att han inte kommer finnas med längre. Det tror inte jag. Alltså, jag tror att det här kan bli en intressant strid, möjligen. Kent Ekeroth har ju som bekant ett väldigt starkt stöd inom partiet.
Så är det ju, men vi vet också hur landsdagarna brukar jobba och partiledningen.
Ja, att de är, vad ska man säga, flexibla med sina egna stadgar och hur själva arbetsordningen ser ut på deras möten.
Ja, flexibla är ett bra ord. Och som sagt, om det finns ett problem så lyckas man lösa det. Ja. Utan att det blir jättemycket uppståndelse.
Det brukar vara det. Det som är den stora skillnaden mot det här och tidigare anser jag, eller som jag liksom får mig att, vad ska man säga, som får att kittla lite grann, det är ju just att det är Kent Ekeroths plats som står på spel. Och han är så stridbar att jag räknar med att han kommer att kunna ställa till lite dramatik.
Ja, för dels från eget håll och sen kanske som du säger att han har ju väldigt stort stöd bland vissa skikt i partiet.
Mm.
Och de kan ju vara arga. Sådär. Men frågan är om man har mest stöd bland gräsrötter och sympatisörer till partiet eller bland politiska företrädare i partiet?
Ja, det är ju det som är frågan. Och frågan är ju såklart, alltså, vilka kommer partierna att skicka som ombud eller distrikten då? Det kanske inte är den typen av människor som är Kent Ekeroths främsta bundsförvanter, kan man tänka sig. Utan det kanske snarare är människor som har högre ambitioner i politiken, kanske att göra karriär och därför vill hålla sig för väl med partiledningen i det här fallet.
Med tanke på hur det såg ut på förra landsdagarna så är jag inte så säker på det. Jag tänker
Nej. På... men även Sverige, alltså Sverigedemokraternas karriärister, även de är ju lite okammade, så att säga.
Jag glömde av hans namn.
Han som pratar om muslimer kontra människor.
Ja,
jag tappar namnet på honom också, men jag vet vad du menar. Men det är alltså inte landsdagar det handlar om, utan det är en valkonferens som Sverigedemokraterna.
Ja. Jo, men stor tillställning där det samlas mycket Sverigedemokrater.
Ja, gud, det låter som mardrömmen på jorden. Jag läste en artikel idag på Samhällsnytt som faktiskt inte var så dum, så jag tänkte att det kan vara värt att prata lite om den. Med tanke på att vi sågade Samhällsnytt i förra avsnittet så kan vi ge dem lite upprättelse här kanske.
Mm.
Vi får se. Okay. Det var en sån här opinionstext i alla fall av John Gustafsson, som jag vet väldigt lite om, förutom att han är återkommande krönikör på just Samhällsnytt.
Ja, han är väl bara krönikör också?
Eller? Ja, så vitt jag har förstått det. Jag har bara läst opinionstexter av honom. Jag har aldrig läst några sådana nyhetsartiklar.
Jag åminner mig om att han även var aktiv under Avpixlat-perioden också.
Det kan han mycket väl ha. Alltså ja, det var han ju. Avpixlat-perioden var ju nyss.
Ja, men i och med Samhällsnytt så bytte man ju ut och la till människor.
Så. Ja, det kanske man gjorde.
Ja, man skaffade ju en ny chefredaktör bland annat.
Just det, det gjorde man. Ja, det var mer i den där relanseringen än bara namnet. I alla fall, den här artikeln som jag läste, den hade rubriken "Djävulens advokat är nyckeln till valsegern". Och det låter kryptiskt. Gustafsson skriver om hur viktigt det är att förstå motståndarsidans argument för att kunna övertyga någon. Och att det därför är viktigt att även Samhällsnytts läsare fortsätter att läsa mainstream media. Det är ungefär det som är poängen.
Uh-huh. Det är ju lite som vi jobbar. Som jag vill hävda. Att jag saknar människor... Jag kan tycka att politiker framför allt behöver sätta sig in i sina politiska motståndare, framför allt de på den nationella kanten.
Mm. Jo.
Att sätta sig in i deras propaganda och material.
Ja, nu föregår det mig väldigt, för det hade jag tänkt komma in på om ens i sådär 30 minuter.
Okay.
Men i alla fall, poängen i den här artikeln är att de etablerade politiska rörelserna har varit extremt dåliga när det gäller att, alltså på att diskutera med Sverigedemokraterna, vilket i sin tur har varit en orsak till att partiet ska kunna växa så mycket. Det är det som John Gustafsson skriver. Jag kan läsa ett stycke. Faran jag upplever nu är att allt för många sverigedemokrater börjar tappa den här förmågan. Många sverigedemokrater kan helt enkelt inte förstå hur någon kan rösta på något annat parti. Och varje dag de sitter och läser alternativ media så blir de mer och mer övertygade om att alla som inte håller med dem är dumma i huvudet eller kanske rent av landsförrädare. Till slut drabbas de av samma problem som sjuklövern, där de inte kan relatera till vad deras meningsmotståndare säger och börjar tro på nidbilder av deras argument.
Mm.
Som de själva målat upp.
Och det var ju väldigt väldigt klarsynt.
Ja, eller hur? Och det är man inte helt van vid att läsa på Samhällsnytt kanske. Med tanke på förra veckans avsnitt. Han avslutade i alla fall den här artikeln med att uppmana sina läsare att göra en övning i kommentatorsfälten där alla skulle skriva 3 goda argument för invandring och mångkulturalism. Och det här blir ju helt festligt, tänkte jag. Inte minst eftersom att själva frågeställningen tycker jag vittnar om att John Gustafsson inte alls förstår sina politiska motståndare själv. Alltså det är ju på något sätt en falsk dikotomi att debatten i svensk politik skulle handla om att vara för eller mot invandring eller mångkultur. Utan det är ju en så här supernyanserad fråga om hur vårt asylsystem ska utformas eller hur man säkrar ett mänskligt men hållbart mottagande och under vilka förutsättningar arbetskraftinvandring ska vara tillåtet och vilken slags anknytning eller relationer som ska generera uppehållstillstånd.
Ja, helt sant.
Och om man ska diskutera frågan om mångkultur så måste man ju för det första definiera vad mångkultur är. Och eftersom att Samhällsnyttsläsare i hög utsträckning definierar det som ett systematiskt folkmord på svenskar så kan man ju förstå att det är en ganska svår sak att hitta 3 goda argument för. Det här påpekas av några av dem som kommenterar på John Gustafssons artikel också. Här är ett exempel. Jag sätter mig alltid in i motståndarens åsikter eftersom det är ovärderliga fördelar i både problemlösning och att rätt och slätt vinna debatten. Men om motståndarens argument är att det är bra om Sverige och svenskar upphör att existera, inom parentes då Agenda 2030, eftersom det ger tredje världens medborgare ett så mycket bättre liv på de svenskar som förslavas i processen, så anser jag att normal och hederlig debatt har nått vägs ände. De eventuella fördelar som finns går inte att hålla med om då slutresultatet är vår undergång.
Okej, okay. Så personen i fråga säger att jag hade gärna argumenterat och satt mig in i motståndarens åsikt, men när det nu handlar om det här.
Ja, han menar att det är svårt att komma på 3 bra argument, som ju då var John Gustafssons övning till sina läsare. Det är svårt att komma på 3 bra argument för att han själv ska utrotas. Det kan man ju ha viss sympati för, att om det är det som man menar att mångkultur innebär, så kan jag förstå att det kan vara svårt. Det är liksom hans definition av mångkultur, att det är den undergången av svenskar och att svenskar ska förslavas.
Ja. Jag har aldrig förstått det där riktigt. Alltså, säger han uttryckligen att han själv ska gå under? Eller säger han svenska folk?
Han säger att slutresultatet är vår undergång. Men det här är alltså inte den klassiska liksom folkmordsargumentationen som granskningsverige som brukar ge sig åt. Det här med att om man blandar människor så kommer den etniska särarten per definition genom fortplantning då att försvinna så småningom. Mm. Och därför så är det ett folkmord på svenskar. Utan han säger att enligt Agenda 2030 så är det bra att svenskar och Sverige och svenskar upphör att existera eftersom att det ger tredje världens medborgare ett så mycket bättre liv på de svenskar som förslavas.
Ja, men Agenda 2030 är nog väl någon idé om att muslimerna kommer vara i majoritet, är det inte så?
Ja, alltså Agenda 2030 är väl, nu ska vi se, det är de globala målen som regeringen har tagit fram. Och de har väl grundat någon slags konspirationsteori baserat på det här. Det står så här på regeringen.se. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Jag vet inte riktigt vem det är som har tagit fram det här, om det är regeringen eller om det är någonting som kommer ifrån FN möjligen.
Det låter ju helt sjukt om regeringen skulle ha som mål att avskaffa all fattigdom överallt.
Ja, men precis. Det är alltså FNs 17 globala utvecklingsmål. Det är det som är Agenda 2030. Och det här har man byggt, okay, byggt någon slags konspirationsteori.
Han snickrat lite själv, så att säga.
Ja, förmodligen. Alltså, de här grejerna proppar ju upp hela tiden. Helt plötsligt så är någonting som jag själv aldrig har tänkt på. Det är plötsligt så här mainstream konspirationsteorier i de här kretsarna. Och alla liksom pratar om det på ett helt naturligt och avslappnat sätt. Att FNs globala hållbarhetsutvecklingsmål är då någon slags plan för att utrota svenskar och förslava svenskar till förmån för tredje världens medborgare.
Ja. Jag gillar den typen, eller gillar är fel ord, men det fascinerar mig med den typen av så, alltså att man börjar, det är ju någon som har börjat någonstans och sen så har man jobbat sig framåt så hårt att det helt plötsligt har blivit liksom, de kommer riktigt, förmodligen inte ihåg vad ursprunget var, utan nu är de bara helt överens om att det är så här.
Ja, och det...
Målen här är från någon liten obskyr artikel någonstans. Ja, men, och sen så blir det...
Det är roligt att övningen här är att försöka se sina motståndares argument och agenda i så gott ljus som möjligt. Men de kan ändå inte se bortom det faktum att den här Agenda 2030, då, FNs globala hållbarhetsutvecklingsmål, skulle vara någonting annat än planen för att förslava den svenska folket och förgöra den svenska nationen.
Man kan ju tycka även att de borde, om det nu är så här, även från deras kant, liksom, för de brukar ändå anklaga då det de kallar för mångkulturvurmare för att vara naiva och liksom godhjärtade och sådär.
Mm.
Då hade de i alla fall inte de hade ju ändå kunnat komma fram med att säga ja, men de försöker i alla fall vara goda.
Jo, så. Men det här är en gammal grej. Alltså. Det var typ 5 år sedan så pratade man om det här med naivitet och godhetsapostlar och det. Nu har man i de här kommentatorsfälten gått full on världskonspiration som går ut som är en ondskefull plan då, helt enkelt för att förgöra det svenska folket och den svenska nationen.
Men det kan ju inte gälla samhällsnytt i stort, är det så?
Nej, det gör det väl förmodligen inte. Men det var flera som höll den här linjen i alla fall i kommentatorsfältet. Att, ja, jag sitter och tänker så det knakar, men jag kan inte komma på goda argument för varför jag ska utrotas. Men det var i alla fall en som gav ett hederligt försök att argumentera för det här folkmordet. Han skrev så här.
Go.
Globalism är den fina tanken, uppfunnen av världens första socialister, att alla nationer och kulturer ska förintas, liksom subversiva traditionsbärare som familjen. Barn ska uppfostras av statliga anstalter medan mammorna tvingas in i statsbyråkratin. Istället ska en ny socialistisk människa skapas. Krig sker ju alltid bara mellan nationer, eller hur? Så om vi förintar alla nationer så kan inga krig förekomma. Globalism, lika med socialism, betyder alltså evig världsfred. Hur kan någon vara emot det?
Oj. Jag gillar att han liksom drar på stora växlar när han konstaterar det här.
Ja, men alltså...
Och just att han använder ordet förintar också.
Precis, jag har svårt att se. Det han tar upp här är ju någon slags väldigt idealistisk kosmopolitisk tanke.
Ja, fast dragen genom ett så att säga nationalistiskt perspektiv.
Ja, verkligen. Med tanke på, om vi återgår då till att det här är en övning som handlar om att försöka framställa sina motståndares argument i så alltså, gott ljus som möjligt, så är det ju... Alltså, jag skulle invända som lärare mot att använda ord som förinta.
Så här passivt aggressivt, om man ska använda det uttrycket.
Ja,
snäll samtidigt som man liksom knyter näven över.
Verkligen, men det var i alla fall ett gott försök, tycker jag. Sen så tycker jag att okej, han ger sig på att försöka argumentera mot någon sån här kosmopolitisk idealist. Utifrån, alltså, hans tanke är ju att det representerar sjuklövern som de kallar det, alltså de sju andra riksdagspartierna utöver Sverigedemokraterna. Mm. Vilket ju säger en del om deras verklighetsuppfattning. Alltså, det har ju inte så... Det är inte så himla närvarande i den svenska politiska debatten. Just den här kosmopolitiska hållningen just
att
nu.
Att förinta
svenskar och att alla nationer och kulturer ska upphöra.
Sen det här
med att barn ska uppfostras av statliga anstalter medan mammorna tvingas in i statsbyråkratin känner jag heller inte riktigt igen.
Det låter väldigt mycket Nordkorea.
Ja, det, jo, jag tänkte på 1984 och det är väl typ.
men alltså, skrev han uttryckligen, eller hon, hen, skrev hen uttryckligen att nu blir jag anklagad för att vara statsfeminist också, om jag säger så. Skrev personen uttryckligen att svenskarna skulle förintas? Att det var den goda tanken?
Alla nationer ska förintas.
Skrev inte uttryckligen att svenskar ska förintas? Utan nej. Alla nationer ska förintas?
Nej, ja precis.
Ja, det var ju lite mer. Ja.
Jo, som sagt, jättebra försök från den här användaren.
Det minus. Kan han få?
Ja, jo, något sånt. En annan tar sig an den här frågan med ett något annorlunda ingångsvärde. Alltså, hur definierar man mångkultur? Han skriver så här: invandring slash mångkultur är detsamma som islamism, men det behöver vi inte berätta för någon. Anledningen till att vi måste islamisera Sverige är att svenskarna inte förstår hur viktig fördelningspolitiken är. Utan fattiga människor behövs inte fördelningspolitiken. Alltså det här är, det här är ett sätt att argumentera som man tänker sig att ens motståndare skulle argumentera. Och då menar den här användaren att Stefan Löfven, för att få fram sina absolut bästa argument, skulle stå i Agenda typ och förklara för svenska folket att det är viktigt att vi har fattiga människor för att folk ska förstå hur viktigt det är med fördelningspolitik.
Ja. Alltså det blir ju en extra rolig skruv på det just nu, när utgångspunkten var att de skulle tolka sina motståndare så ärligt som möjligt.
Ja, det är en övning som de sysslar med här. Det går inte så bra. det var några som faktiskt gjorde liksom riktiga försök också.
Mm.
Och då tyckte jag det var också intressant, för att ett återkommande argument...
Hur fan hittar du det här?
Men då tyckte jag att det var intressant, för ett återkommande argument är att vi får tåligare immunförsvar för att genpooler blandas.
Och det skulle vara ett vanligt, om du ska tolka det motståndare så väl.
Det här, det är de som faktiskt verkar ha fötterna något så nära på jorden, för deras andra argument är väldigt så här klischéartade, men ändå att det är bra att vi hjälper människor på flykt för att det är synd om dem. Och argument nummer två i det fallet ofta var då att vi får tåligare immunförsvar för att genpoolerna blandas.
Men det här måste ju vara en rasideolog som har skrivit det här.
Ja, det är flera stycken som har skrivit det. Så jag funderar på om det inte måste vara någon snackis i den här världen. Alltså, det är ett väldigt...
Det kan ju ändå vara bra med att vi blandas upp som ras för att vi kan få bättre immunförsvar. Eller vad är...
jag kan bara anta det. Därför att det är ett väldigt obskyrt argument. Men det är flera som lyfter upp det som en ändå tänkbar positiv sak. Och de har också fått för sig att mångkultur är ekologiskt. Och att det är ett argument som är vanligt på motståndarsidan. För att vi inte behöver åka utomlands längre. Det räcker med att åka ut till en förort för att kunna ta del av andra kulturer. Så vi kommer flyga mindre för att det räcker med att åka ut till Farsta. Så är man plötsligt i någon motsvarighet till typ Saudiarabien. Så då slipper vi åka faktiskt till Saudiarabien.
De har ju verkligen missuppfattat övningen. Det var inte så att hitta på era bästa argument för er själva.
Jag vet inte. Men, alltså, nej, alltså, jag funderar, tror de att socialdemokrater och liberaler argumenterar på det här sättet? Och att de står i Agenda och säger att nu är det viktigt att vi öppnar upp våra hjärtan så att våra genpooler ska bli starkare av att vi beblandas med andra raser.
Det senare är nog Centerpartiets dock, eller Miljöpartiets.
Ja, Ja, det här var i alla fall en intressant stilstudie, tyckte jag, i hur samhällsnyttsläsare tror att icke-Sverigedemokrater resonerar. Och ett tydligt exempel på att de är så djupt nedgånget i sitt eget propagandaträsk att de helt och hållet håller på att tappa kontakten med verkligheten. Men det var faktiskt en del saker i John Gustafssons artikel som jag håller med om. Och jag tänkte läsa ett stycke till att börja med. En stor anledning till att Sverigedemokraterna kunnat växa så snabbt är att sjuklöverns representanter är helt värdelösa debattörer. Deras största brist är att de helt och hållet saknar förmåga att sätta sig in i Sverigedemokraternas argument och världsbild. Mm. När sjuklöverns partier mot vanliga sverigedemokratiska väljare på gator och torg så har de huvudsakligen försökt övertyga dessa genom att förklara att rasism är vidrigt. De har helt enkelt vägrat att förstå att någon kan rösta på SD och hålla med om att rasism är vidrigt. De försöker även övertyga Sverigedemokraternas anhängare genom att säga att invandringen historiskt varit bra för Sverige och att de flesta invandrare bidrar positivt till samhället, vilket är sant. Men inget av detta adresserar ju något av de argument som faktiskt får människor att rösta på SD. Yeah. Och det här var intressant att jag läste det här idag, tyckte jag. För jag gick runt och filosoferade om något liknande igår. Mm-hmm. Jag ska koppla ihop de här två punkterna sen. Men jag lyssnade på ett tal av den gamle socialistiska författaren och journalisten Christopher Hitchens. Som handlade om yttrandefrihet. Och vi kan lyssna.
It's not just the right of the person who speaks to be heard. It is the right of everyone in the audience to listen and to hear. And every time you silence somebody, you make yourself a prisoner of your own action because you deny yourself the right to hear something. Indeed, as John Stuart Mill said, if all in society were agreed on the truth and beauty and value of one proposition, all except one person, it would be most important that that one heretic be heard, because we would still benefit from his perhaps outrageous view. In more modern times, this has been put, I think, best by a personal heroine of mine, Rosa Luxemburg, who said that the freedom of speech is meaningless unless it means the freedom of the person who thinks differently. That person doesn't just have a right to speak. That person's right to speak must be given extra protection. Because what he has to say might, in any case, give people to think about why do they know what they already think they know? How do I know that I know this, except that I've always been taught this and never heard anything else? It's always worth establishing first principles. It's always worth saying, what would you do if you met a Flat Earth Society member? Don't take refuge in the false security of consensus and the feeling that whatever you think, you're bound to be okay because you're in the safely moral majority. To whom do you award the right to decide which speech is harmful or who is the harmful speaker?
Det är väldigt, jag måste säga, det är två av mina absoluta favorittänkare här, kombinerat.
Rosa Luxemburg och John Stuart Mill.
Ja, jag tänkte Christopher Hitchens och John Stuart Mill. Jag kan inte så mycket om Luxemburg.
Ja, nej, men det är en bra cocktail där, det tycker jag också.
Jag gillar även att du plockar upp den bollen som jag inte använde i höstas när jag var ute efter att debattera emot Henrik Johansson på Interrasismen för att han skrev en krönika eller en ledare i DT om att nazister marscherar i Dalarna.
Mm.
Nej, Göteborg var det. Men just framförallt med argumentet som Christopher Hitchens här för fram.
Så. Just det, att man hela tiden på något sätt måste
utmana sig själv liksom.
Man måste utmana sig själv, man måste hela tiden för sig själv och för andra vidimera sina egna åsikter. Annars glömmer man bort liksom varför man tycker saker och ting. Yeah. Det är därför som det är viktigt att nästan aktivt söka upp motståndarens argument snarare än att försöka förbjuda dem på ett eller annat sätt eller att tysta dem.
Och men inte bara det. När jag tänkte ta upp det här, det var just i avseendet att det finns, jag vill hävda att folk är alldeles för dåliga på att bemöta den här typen av åsikter.
Mm.
Och just av den anledningen att man inte är drillad i att möta den här typen av åsikter. Så jag menar att, jag skulle vilja mena att många, alltså till exempel så här, framträdande företrädare för Nordiska motståndsrörelsen är bättre debattörer på just det ämnet som de försöker debattera, just för att motståndarna här i det här fallet jag till exempel, eller någon annan som är mer då demokrat och rättighetstänkande sådär. Vi är alldeles för ovana och dåliga på att stöta på just den formen av argumentation. Inte för att den argumentationen är rätt, utan för att vi inte utmanas på det sättet, utan vi tar det för givet att vi redan har vunnit den striden. Liksom.
Ja, precis. Och det är just därför som jag också hävdar att det är viktigt att utsätta sig för avvikande eller till och med extrema åsikter. För det är bara då som man får chansen att utmana sina egna invanda föreställningar och faktiskt påminna sig själv om varför man tycker som man gör. Och det är något som vi har fått lära oss rätt mycket. Alltså, om jag får prata utifrån personliga erfarenheter här, genom engagemanget på IRM. För jag har liksom aldrig, innan IRM, så har jag aldrig gått och tänkt en tanke på konspirationsteorier av typen Eurabia eller den judiska världskonspirationen och New World Order, folkmordet på svenskar och så vidare. Det hade jag aldrig ägnat en tanke på innan jag började med det här.
Mm.
Och de här idéerna, det som gör dem farliga på många sätt är ju att de har en slagkraft i just det faktum att de är avvikande. Det är lite det som är grejen. När någon går emot konsensus så gör man lätt antagandet att det här är en människa som måste ha tänkt till. Och det blir också lättare att få spridning för sina idéer, för man debatterar bara med människor då som är helt övertygade om sin egen uppfattning, men som aldrig har hört några av argumenten vare sig från den ena eller andra sidan, eftersom att man har vilat i konsensusens trygga dvala. Jag tänker till exempel på frågor om förintelsens äkthet. Sådär. Om någon kommer att berätta för mig att förintelsen inte har ägt rum, så kommer jag ju att argumentera emot, alltså vildsint, även fast jag kanske inte har någon liksom historisk kunskap om det. Nu har jag personligen som sagt nödgats läsa mig in lite grann på de frågorna, men jag tror att det kan vara en bra sak för ganska många att göra.
Ja.
Men man kan ju låta lite dum om man går in i en sån debatt med väldigt hög svansföring, fast man inte har hört vare sig liksom sin egen sidans argument eller motståndarsidans argument. Och det är det här som är Granskning Sveriges hela affärsidé.
Jag tänkte precis säga det.
Och hur mycket jag än hatar dem, för det gör jag verkligen. De är vilseledande och ohederliga på alla sätt och vis. Men de har ju fått mig att tänka på saker som jag förmodligen annars inte hade tänkt på. Och jag tror nog att det har gett min egen världsåskådning lite klarare konturer.
Ja, nej, men jag håller helt med i det här. Just som du säger om Granskning Sverige till exempel. Det var aldrig så att jag någonsin har behövt att formulera mig själv för att möta rasargument.
Mm.
Jag har aldrig behövt göra det. Men jag kan också tycka att det finns en generell... Jag kan tycka att människor är allmänt dåliga på att försvara de här mest basala sakerna. Som kan inte Ekeroth ha någon gång sagt att i någon grej att det är en floskel att prata om alla människors lika värde. Alltså, han har ju rätt i en sak, och det är att liksom det blir floskligt att bara kasta fram termen.
Just det, om man inte har någon djupare förståelse av vad det betyder eller varför det...
Ja, framförallt när man blir attackerad på ett visst sätt. För att då kommer det bli en floskel beroende på vilken fråga som förs fram. Om du inte då kan bryta ner det där i sina beståndsdelar och förstå själv varför du tycker som du gör. Mm. Och det här gäller ju såklart även alltså, rättighetsfrågor eller demokratiska frågor. Så här, varför har vi demokrati?
Ja,
eller
precis.
Varför säger du att vi ska inskränka vissa saker? Eller varför har vi yttrandefrihet? Och det här faller ju inte minst på Sverigevännernas del eller sådana liksom yttrandefrihetsliberaler. De måste ju svara på frågan, till exempel, varför har vi yttrandefrihet? Är det självmål i sig?
Ja.
Eller och så vidare och så vidare.
Ja, men exakt. Och de här sakerna, de har ju, som du säger, faktiskt behandlats som floskler mycket, mycket i västeuropeisk politik de senaste 70 åren åtminstone. Och då är man inte särskilt väl rustad för att möta motståndare som plötsligt kommer med helt andra argument och inte ställer upp på de här principerna.
Mm.
Därför som det är väl det som John Stuart Mill säger också, att det är viktigt att förkasta den här typen av dåliga idéer gång på gång på gång, för annars så kommer de att växa upp igen. Och det är därför,
Det är ju typ hans tredje argument eller något.
Ja, precis. Och det är därför, som eller bland annat därför då som det är väldigt viktigt med den vidsträckta yttrandefrihet. Och inte bara att man formellt som sagt då får säga saker och ting, utan att man faktiskt utsätts för den typen av argument. Att man låter sig utsättas för den typen av argument. Och lyssna på det. Och försöker, som sagt, finna sin egen världsåskådning utifrån det.
Alltså, du kan ju även föra in det här i ett större perspektiv, såklart. Alltså, i frågor, alltså ganska så aktuella frågor som rör till exempel Facebook eller Google. Eller synen på fake news, till exempel. Eller synen på vissa aktörer som man inte vill ha.
Ja, men exakt. Och det här är ju dagsaktuellt nu, just med tanke på Granskning Sverige, som ju har blivit bannad ifrån YouTube, va? Det pratade vi om.
Ja, så är det. Men där är ju frågan såklart, alltså, någonstans måste man ju också möjligen acceptera vissa inskränkningar i yttrandefriheten då. Och i Granskning Sveriges fall så är det ju faktiskt så att de ägnar sig åt förtal i vissa fall. Just för att man klipper sönder och förvränger vad människor faktiskt säger.
Ja, men det man varit avstängda för var väl upphovsrättsbrott, tror jag.
Det var det, men senare har det också kommit alltså att om hot och trakasserier, vad jag förstått.
Ja, just det.
Som man också har blivit nedstängd för. Jag ser att de har gnällt ganska mycket om det där. Det var smått underhållande att lyssna på när Johan Andersson ringde till yttrandefrihetsexperten Nils Funke och var så där bara så där ledsen som bara Johan Andersson kan vara på Granskning Sverige när han pratade med honom. Mm. Han var jätteupprörd. Och Nils Funke ville inte riktigt hålla med eller svara. Jag tror att han mest inte ville prata med Johan Andersson.
Men, det här är...
Men Johan Andersson tyckte att det var ett betydande övergrepp på fantastiskt journalistiskt material som låg på YouTube, och det hade bara blivit nerplockad på en eftermiddag.
Ja, och det här är ju också ett speciellt fall, eftersom att Google och YouTube ju är privata företag.
Ja.
Man skulle då kunna argumentera, vill jag påstå, för att Google och YouTube har en så pass stor makt för vilka som får liksom distribuera sina kanaler, eftersom att de är en sån stor aktör på marknaden.
Så är det, helt klart.
Att man bör nog ha en principiell diskussion åtminstone om huruvida Google och YouTube bör använda den makten till att av politiska yttringar liksom.
Jo, men precis. Men samtidigt är det ju så här att YouTube är såklart en sak. Nu är det ju en stor distributör, men alltså det blir ännu svårare med Google, kan jag tycka. Men det är ju samtidigt så att det är inte så att Granskning Sverige försvinner från internet, så att säga.
Nej.
Så att man kan ju såklart problematisera hela diskussionen, men precis som du säger, det är... jag minns att Aron Flam i höstas blev eld och lågor över att vissa aktörer inte skulle få göra reklam. Jag tror det var på YouTube. Och det blir lite hycklande, kan man tycka, med en sån marknadsliberal som Aron Flam, som kritiserar ett privat bolag för att den väljer vilka som ska göra reklam.
Ja,
men samtidigt...
Det går ju emot ens egna liksom, principer, utifrån man är Sveriges superlibertarian.
Ja, men precis. Men samtidigt så finns det ju såklart en poäng i det, och samma poäng som du framför, att med ett så pass multinationellt företag som Google, som faktiskt har så mycket andel av marknaden...
Det var ju i stort sett informationsmonopol liksom, ja, på internet.
Och då blir det ju såklart problematiskt när man börjar inskränka på den typen av åsikter som av samtiden anses vara problematiska då. Eller som jag skulle vilja hävda, som samtiden inte, fast de vill, inte klarar av att bemöta. Det är snarare det som är problemet.
Ja. Jag tänkte, vi skulle faktiskt kunna gå in på ett tydligt exempel på en person som dessvärre inte verkar ha brytt sig alls om att sätta sig in i sina motståndares argument. Så kan man liksom illustrera hur det kan låta. Vi fick se prov på det under förra årets Almedalsvecka. Och då pratade jag om S-kvinnors ordförande Carina Olsson, som skulle debattera mot Sverigedemokraternas motsvarighet Carina Härstedt. Och det gick inte så bra. Vi såg ju det här tillsammans och satt och tog oss för pannan. Ja, vi kan börja med att lyssna på ett klipp där Carina Olsson då från S-kvinnor ska förklara varför kvinnor inte tycks rösta på SD.
Carina Olsson, du är ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund S-kvinnor. Vad är din förklaring till att svenska kvinnor inte i så hög utsträckning vill rösta på Sverigedemokraterna?
Jo, för att kvinnor gör smarta val och ser att det är skillnad i politiken. Så att det handlar inte bara om paketering som Karin Herrstedt säger, utan det handlar ju faktiskt vad verkligen politiken gör och vad man har för program och att man ser att det här går från ord till handling. Och det är det som skiljer oss när det handlar om jämställdhetsfrågorna.
Om jag pratar om ord till handling så är det ju faktiskt inte Sverigedemokraterna som har suttit i makthavande ställning, utan vi har ju följt upp de förslagen vi har, de har vi också i vår budget och det är de förslagen vi också röstar på i riksdagen. Någon annan makt att göra någon handling har ju faktiskt inte vi.
Det här är ju faktiskt väldigt skoj, kan jag tycka. För att det är ju, på tal om floskler förut, det är så platt och floskligt så att det är intressant från den här socialdemokratiska kvinnan.
Ja, alltså det där blev ju bara allmänt snömos. Ja. Hon lyckas inte säga en enda konkret sak om politiken. Utan hon nöjer sig med att konstatera att få kvinnor röstar på SD. Och det är bevis för, eller det är förklaringen till varför få kvinnor röstar på SD. Att få kvinnor röstar på SD.
Ja.
Det vittnar om vilken dålig kvinnopolitik de har. Eller vad ska det? det är väldigt låg nivå. Vi kan lyssna på nästa klipp.
Carina Olsson, vad menar du? På vilket sätt är Sverigedemokraternas politik för kvinnor dålig?
Nej, men det står man ju inte för jämställdhet i de förslag som vi ser. Utan, och det kan man ju se både när det handlar om representation, man kan säga när det handlar om resurser.
De är emot kvotering till exempel, är det det jag menar?
Ja, det är de ju emot. Men det är ju så att man också kan se det då, att då kommer inte kvinnor fram exempelvis. Då man har också kunnat läsa och mycket i media senaste tiden också. Då, och man vet också då att jämställdhetsförslagen har ju inte på något sätt syns heller. Och man, i flera debatter så har man också rent gått emot jämställdhetsförslag då.
Ja, här är reportern så vänlig att han ger henne chansen att konkretisera. Men det kommer ju fortfarande ingenting.
Det är ju faktiskt, måste jag säga, det är ju anmärkningsvärt att Socialdemokraterna, i det här fallet deras kvinnoförbund, eller hur? Deras ordförande. Det är anmärkningsvärt att man inte har, att hon inte har förberett sig bättre på att faktiskt angripa en politisk motståndare som förmodligen är en potentiell part som kan ta röster.
Nej, men det är så här som man kan föreställa sig att människor som är helt ointresserade av att sätta sig in i sina motståndares argument skulle kunna bete sig ute på stan, typ. Man diskuterar med Sverigedemokraterna och så säger man att ni är kvinnofientliga för att ni är kvinnofientliga, pretty much.
Mm. Men det är väl lite på samma sätt som att använda...
I det här fallet så är det som du säger, det handlar om en politiker som vet att hon ska in i en tv-sändning och debattera mot SD-kvinnor. Det är häpnadsväckande att man inte har förberett sig bättre.
Ja. Sen, ja, man kan, det kanske är så att det kanske var något annat som kom i vägen så att hon inte... Man kan ju tycka i och för sig att hon har lite koll på sina politiska motståndare.
Och nu har Pontus Mattsson ändå gett henne två chanser här att konkretisera ett politikområde. Men Carina Olsson har inte tagit den. Nu får hon i alla fall hjälp utav Pontus Mattsson. För han lyfter frågan om att inskränka aborträtten. Och där vill ju Sverigedemokraterna sänka gränsen från att fri abort gäller till och med 18 veckor. De vill sänka den gränsen till 12 veckor. Och anledningen till det är enligt Carina Herrstedt då att tekniken har utvecklats så mycket att man idag kan rädda ett foster mycket tidigare än vad man kunde när den här abortlagstiftningen sattes. Sverigedemokraterna vill helt enkelt följa med i teknikutvecklingen, säger man. Och på det svarar Carina Olsson så här.
Vad säger du om det?
Följer tekniken. Alltså, vi följer också kvinnors rättigheter, rätten till sin egen kropp, och så följer det fakta som vi har också. Då. Och då är ju aborträtten faktiskt central.
Men det finns en aborträtt idag. Det finns en gräns redan idag. Men är det din uppfattning att vi inte ska ha någon gräns överhuvudtaget? Inskränker inte dagens gräns kvinnors rättighet i så fall?
Vi har ju sett att den svenska aborträtten är bra och också de gränser som vi har. Men ni vill ju sänka det och då går man ju de krafter till mötes då som också vill dra ner på jämställdheten. Och där känner vi ju igen de signalerna. Och då vet vi ju också då att om man tar bort rätten till abort och inskränker den så leder det ju också faktiskt till mödradödlighet. Att man inskränker på kvinnors rättigheter och det... Då tycker jag
att det... Vad är problemet just med att man sänker 6 veckor? Vad spelar det för roll?
Ja, dels är det ju då att man ska ta det beslutet också då som kvinna. Att man har möjlighet att bestämma över sin egen kropp. Och det tycker vi att man ska fortsätta göra. Och det är vi ju alla andra partier överens.
Men om man flyttar gränsen så kan man väl fortfarande ha precis samma bestämmanderätt. Bara det du har det i tidigare skede.
Nej.
Ja.
Vad var det där? Alltså,
det är jättemärkligt. Men alltså, all cred är ju fel ord, men jag är imponerad av Herrstedt här.
Imponerad?
Fast hon, imponerad är fel ord. Alltså, men jag tycker hon plockar ju den så briljant från deras håll. Alltså, det är ju liksom, det är ju bara så, förlåt, men det är ju blåst. Att säga att ni vill sänka abortgränsen och hon bollar ju tillbaka den så snyggt där genom att säga, ja men ni har ju satt en gräns också här. Varför är det inte från föds eller liksom befruktelse ögonblicket eller från att barnet kommer ut? Varför har ni satt en gräns själv? Det är ju lite godtyckligt.
Ja, det är ganska, jag vet inte om jag skulle säga briljant om det. Det är ganska basic. Problemet är ju att Carina Olsson överhuvudtaget inte har reflekterat över det grundläggande överhuvudtaget. Hon säger i stort sett att ni inskränker kvinnors rättigheter för att ni inskränker kvinnors rättigheter. Det är liksom hennes argument. Och det är inget sätt att argumentera. Alltså, jag tycker att det är väldigt... illustrativt exempel på faran med total konsensus. Alltså, för vi har haft total konsensus länge när det gäller abortfrågan i Sverige. Och tro mig, jag tycker i grund och botten att det är jättebra. Jag är 100% för en liberal aborträtt. Men det är som att vi i Sverige har glömt bort att det här faktiskt är en helt fundamental filosofisk fråga och ett jättesvårt moraliskt dilemma. Liksom. Frågan är, när uppstår egentligen liv? Och när inträder ett foster till att bli ett skyddsvärt subjekt? Och så vidare.
Nej.
Det här är ju alltså inga lätta frågor att svara på.
Nej, men jag håller med. Det är jättemärkligt.
Men Carina Olsson tycker att det räcker med att säga att vi värnar om kvinnors rättigheter, ni inskränker kvinnors rättigheter. Utan argument, liksom.
Ja, precis. Alltså, precis. Det här är väl en av de mest, fortfarande mest relevanta filosofiska, etiska frågor vi har i vår tid.
Ja.
Som fortfarande är liksom en superaktuell fråga. Och precis som du säger, det är ju, vi är ju ganska bekväma i Sverige med tanke på hur det ser ut i resten av världen.
Mm.
I den här typen av frågor. Och jag vill även åminna mig om att jag gjorde en sån här grej i tidigare avsnitt, kommer du ihåg det? Och pratade just om det här. För det finns ju en ganska vettig argumentation att använda gentemot Sverigedemokraterna i det här fallet. Men tyvärr har ju inte den här socialdemokraten kommit så långt. Så att hon inte kan försvara sig själv.
Ja, nej, precis. Och det är, som sagt, jag vill vara jättetydlig med det att jag är 100% för en liberal aborträtt. Men jag vänder mig emot att den filosofiska frågan uppenbarligen bara har avfärdats i Carina Olssons värld. Hon har behandlat det här som en jättelätt fråga. Och det är därför som hon drabbas av någon slags kortslutning när hon för första gången diskuterar med någon som är utav en annan uppfattning.
Mm. Så är det ju.
Ibland funderar jag på om det här är en utstuderad taktik från Sverigedemokraterna. Att väcka debatt i frågor som man vet kommer orsaka kortslutning i huvudet på sina motståndare.
Ja, men det är ju inte enbart den här frågan, utan hela den samtida debatten handlar ju om den här typen av frågor. Alltså jag menar, det finns ju en poäng i att prata, för att man brukar ju inte omnämna det som till exempel Sverigedemokraterna gör när de pratar om vänsterliberala hegemonin. Mm. Utan snarare bör man ju prata om, alltså, demokratiska rättsstater. västerländska demokratiska rättsstater, liberala.
Just det.
Välfärd, med viss mån av välfärd. Så här, hur man nu ska bedöma dem.
Mm.
Men det är ju liksom hela, det är ju den grejen som hela stridsfrågan står om i både Europa och USA.
Ja.
Just den typen av frågor, och kanske främst frågan om alltså konservatism versus någon form av progressivitet.
Just det, vilket egentligen är den kanske äldsta liksom politiska striden som finns. Men eftersom att det har rått en sån total konsensus i västvärlden de senaste tiotalet åren, så är det som att den progressiva sidan på något sätt har glömt hur man argumenterar för sin sak. Man har glömt varför man tycker som man tycker. Och nu utmanas det här ifrån olika politiska rörelser.
Ja, och framförallt om du tittar i Polen eller i Ungern eller ja, andra europeiska länder, när även den liksom något liberala rättsstaten är under angrepp också.
Mm.
Just från auktoritära utifrån auktoritära idéer. Kolla på Ryssland. Och jag menar att i Sverige har vi ju den diskussionen idag, men vi många klarar inte att bemöta den liksom. Jag satt faktiskt och diskutera med en kille på UNT igår.
Jaha.
Om just den här frågan. Eller inte just den här frågan, utan snarare den här som vi var inne på, det med Google-frågan liksom, och Granskning Sverige-frågan. Så här. Och han sa faktiskt det, att vi borde prata om det.
Prata om vad då?
Om yttrandefrihetsfrågan. Men nu kanske främst snarare frågan om hur alltså Facebook och Google och andra agerar gentemot till exempel Granskning Sverige.
Mm. Men det, alltså, det skulle man ju kunna, eller överhuvudtaget, skulle man kunna skriva en uppsats om, tror jag, vad som är Facebook och Googles, hur mycket ansvar man kan utkräva av dem som privataktör.
Mm.
Liksom.
Mm.
Det skulle man väl kunna skriva någon slags, inte vet jag, filosofisk uppsats om, eller vad det nu skulle vara. Men det är ju ganska intressant, eftersom att det är en privat aktör som har fått i stort sett informationsmonopol. Och hur ska man som liksom, hur ska staterna hantera det? Hur ska det allmänna hantera det? Det är lite läskigt i grund och botten.
Ja, alltså,
jag menar, oavsett vad man tycker om yttrandefrihet och vad man tycker om Granskning Sverige, så är det ju rätt obehagligt att leva i Mark Zuckerbergs godtycke, att han har den makten att stoppa informationsflödet till vissa kanaler.
Ja, det är sant. Och det var väl bara tydligt i Google-fallet liksom.
Ja.
Alltså, att det är ju de som avgör det i slutändan. Men det är ju intressant i sig, för att där har ju många på den nationalistiska kanten faktiskt övergett de här kanalerna. Typ när de hoppar över till ryska Facebook.
Har de gjort det?
Och sådär. Ja, alltså hela det här Ingrid Carlqvist-gänget har ju dratt hit. Och liksom pratar om och vurmar om hur jävla bra det är. För det får du säga vad som helst.
Ja, men just det. Det där har jag också läst om. Någonstans. Ja, nej, men det är väl sånt som man måste göra. Så på något sätt försöka bryta monopolet i så fall.
Ja. Men det tycker jag är så jävla märkligt. Alltså jag är ju starkt emot det ändå. Alltså just att typ, för även Ingrid och Konrad är ju bannade från SoundCloud. Men just att alltså jag tycker inte riktigt att jag tycker bara det är sanslöst. Alltså det är ingen som tvingas att lyssna på det.
Nej.
Och jag förstår inte varför SoundCloud ska vara den som avgör vad människor ska lyssna på.
Nej, men där hamnar man ju återigen i det här med att SoundCloud är privata aktörer, de får avgöra vad som ska ut på deras sida.
Jo, men då man skulle ju snarare kunna utkräva ett principiellt ansvar av de här aktörerna.
Ja, det tycker jag också. Alltså, det kan man ju till att börja med göra, i alla fall. Alltså, att vi som konsumenter faktiskt ifrågasätter det beteendet.
Mm.
Men jag menar ju också på att man kanske måste börja titta titta på alternativa lösningar i form av lagstiftning och någon slags tillsyn eller översyn liksom, och inblick i vad de gör. Därför att det är obehagligt att en liksom, ett företag och i praktiken en person sitter och kontrollerar en så stor del av informationsmarknaden.
Mm.
Men med detta så ska vi ta och avsluta veckans avsnitt utav Inte Rasist Men Podcast. Avsnitt 88, blir det det?
89.
89, något slags temaavsnitt och tema yttrandefrihet och debatt.
Mm.
Kan man säga så?
Debatt?
89, det är samma år som muren föll. Kan det vara något slags tecken?
Jag tycker att du fiskar...
Jag fiskar efter någon slags mönster här, någon slags röd tråd att knyta ihop den här säcken med.
Mm. På tal om 1989 och murens fall, jag tittade på den här filmen Death of Stalin nu faktiskt.
Just det, den har jag inte...
Den vill jag rekommendera.
Ja, du har ju gjort det för mig och jag har inte haft äran att se den än. Eller äran, ska jag inte säga. Jag har inte sett den i alla fall, jag är väldigt sugen att se den.
Mm. Mm, nej men det var, jag tyckte den var kul.
Mm.
Det var den. Även fast jag var varit lite skeptisk. Den handlar ju om det är en satir över händelserna som omgärdar Stalins död. Eller framförallt efterspelet vid Stalins död.
Ja.
Då det blir maktvakuum och de här olika människorna i kommittén runt omkring slåss om makten. Men jag var lite skeptisk eftersom det var amerikanska skådisar. Och filmen var alltså en anglosaxisk produktion snarare än en rysk. Sådär. Inte för att jag tror att en rysk produktion skulle vara bättre.
Nej, jag tänker också att britterna är väl i regel bättre på satir.
Ja, det vågar jag inte uttala mig om i och för sig. Jag vet inte så mycket om rysk satir.
Nej, det ska inte jag heller göra. Men det enda jag grundar det på, det enda satir jag sett från Ryssland, det är när de gör på satir över Sverige.
Det var inte hysteriskt roligt? Det var jättekul.
Det var väl sådär, ska jag säga.
Jo, men jag har nog sett fler satiriska grejer från Ryssland. Det är väl sådär. Men jag menar mer att, alltså, det hade varit mer autentiskt om det var risktalande liksom. Mm. För att det är ju väldigt så att de här amerikanska skådespelarna är ju ganska stora skådespelare. Just. Som inte alls är så, alltså, lika sina de människor de försöker gestalta sådär.
Nej, alltså å andra sidan så vet jag förstått det, så är det väl en ganska flippig satir. Alltså den är ganska teatralisk och då kanske man inte helt och hållet efterfrågar i autenticitet. Det kanske inte är det viktigaste.
Så är det. Och sen så tar den ju sig vissa friheter med historieskrivningen.
Mm.
Det gör den ju.
Förväl det, för jag vet inte om alltså Stalins terror hade varit särskilt roligt utan att man tar sig lite frihet.
Nej, men det är väl det som blir lite märkligt, för att det är ju åter, alltså det behandlas ju ganska friskt i filmen.
Mm.
Just den delen. Att människor bara försvinner. Och man gör satir på det. Men jag tycker ju i mångt och mycket att satir är ett väldigt bra sätt att visa den fula verkligheten på.
Så. Ja. Det var väldigt avvikande på detta. Att vi först sitter och propagerar för yttrandefrihet åt högerextremister och sen dessutom riktar en känga mot kamrat Stalin här på slutet. Jag vet inte.
Som om det vore...
Ja. Jag vet inte om våra uppdragsgivare kommer vara nöjda med detta.
Vilken av dem?
Soros tänkte jag på.
Soros eller LO eller ödlemänniskorna.
Ja, men det där är ju bara olika delar i kommandokedjan. Så det är väl räknas väl in allihop.
Ja, just det. Och vi vet alla vilka som drar i trådarna.
Vi vet vilka som är högst. Ja. Med det sagt, nu ska vi släcka ner och gå hem. Vi hörs igen nästa onsdag. Podd oss. Maila oss gärna på podd ätintrasismen.se under tiden.
Jag gillar att du gav våra politiska motståndare någonstans här en som one-liner de kan skriva ut eller plocka upp som en sån snabbknapp eller någonting när du säger kamrat Stalin.
Jag kan bjussa på den, känner jag.
Ja. Vedervärdig massmördare. De kan ta din, det du säger, och sen när någon kommer och kritiserar oss så kan man använda min.
Just det. Vi har ryggen fri, helt enkelt.
Snyggt.
Bra. På återhörande. Hej då.
Hej då.